Jag på bara, nu missar ju våra lyssnare den otroligt
spännande
inledningen här. Kricks dator dog. Dog.
Alltså dog döden.
Ja.
Jag vet inte vad som hände.
Nej, men nu är den igång. Och nu är vi igång!
Jag vet inte om den ens är igång, den håller på att starta upp här. Ja okej, vi börjar med lite energi.
Ja. Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt, vad har vi? 218 är det här idag va?
Ja.
Mm. Hur känns det då?
Känns bra.
Mm. Och BMWn går bra. Du är...
Det är spö. Du, när du kom in till kontoret idag, alltså du hade promenerat ja. I regnet.
Ja, men jag
gladde
var ju...
mig på ett skadeglatt sätt. Enormt.
Jo, men det är ju för att du är en väderfegis. För du insåg ju, du missade ju att jag hade ju regnkläder på mig. Så jag var ju dyngsur, men jag var ju torr under.
Ja, men ändå.
Ja.
Du... Det såg vidrigt ut.
Nej, det var härligt. Jag gick över Västerbron och det bara regnade på tvären. Stockholm försökte liksom blåsa bort mig.
Ja.
Och jag bara skrattade Stockholm rakt upp i ansiktet. Och bara, ha! Det är ingenting för en dag om oss. Blås på du, din jävla fjolla. Nej, det är ruskigt väder var det.
Ja.
Mm, men härligt.
Du, i förra avsnittet
yes.
så pratade vi ju om... nya, eller vi pratade om gamla F-150 Lightning
och ja,
så snuddade vi den nya.
Men den lite konstiga politiskt korrekta reklamen de
ja,
lanserade den här bilen med.
Exakt, Mundo.
Bra reklam.
Ja.
Men väldigt tidsenlig.
Ja, så här efteråt får man väl säga att det var väl en bra reklam för den. Ja. Men.
Ja, du sa ju även då att liksom den fredagen så skulle de släppa lite information om den här bilen.
Ja.
Mm. Och det är det du ska redogöra för nu?
Ja.
Mm, om jag bara kan vara tyst?
Ja.
Ja. Sitta och dricka Red Bull här så jag är jävligt på gasen. Men nu ska jag vara tyst.
Alltså, det vi vet om nya elektriska Ford F-150 Lightning det är nummer ett att den är faktiskt väldigt snygg. Eller snarare så här, den ser ut som en helt vanlig snygg amerikansk full-size pickis.
Lite som du var inne på.
Ja.
Jag trodde inte att det skulle vara några stora design liksom.
Nej, men de har ju, alltså den ser ju ut liksom, den är ju lite mer strömlinjeformad, men den är fortfarande boxy.
Mm, okej.
Okay. Det känns som en arbetsbil och inte en sån här Tesla hittepå pickis som Average Joe inte skulle kunna använda i sin vardag. Ford har ju på något sätt pressen på sig att leverera en bra produkt eftersom F-150 har varit USAs mest sålda fordon i 44 år i rad. Mm. Och under utvecklingsarbetet åt nya Lightning, då levde man under Fords urgamla devis Built Tough.
Ja.
Så Lightning fick genomgå exakt samma testprocedur som vanliga F-150 skulle ha genomgått. Det vill säga att de har plågat den här bilen då i polarkyla och ökenhetta och dessutom kört den på ojämnt underlag i flera hundratusen mil bara för att se att batteripacken skulle hålla. Liksom.
Svårt att lansera en bil med det track recordet och att förhålla sig till. Man vågar ju kanske inte på några designrevolutioner direkt.
Utan... Nej. Det är precis samma sätt som när Land Rover lanserade nya, när de frågade ja, gamla Land Rover-ägare och sa, ni får ändra vad ni vill utom designen.
Mm.
Det, jag tror att Ford F-150-köpare, de vill att det ska se ut som en Ford F-150.
Mm. Mm.
Men det som Ford har plöjt ner pengar i, det är ju att liksom, i och med att det är helt ny teknik, att den får liksom inte gå sönder. De är ute, det är ett högriskprojekt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men om vi börjar med tekniken, då har den då ett batterichassi med dubbla elmotorer fram och bak som driver alla fyra hjulen.
Mm.
Och det innebär också att den har individuell fjädring bak. Det är ju en nyhet.
Mm.
Men eftersom både batterier och motorer ligger inuti, alltså mellan ramskenorna, då har inte flakets höjd eller volym påverkats överhuvudtaget. Så att det går liksom inte att utifrån avgöra att det här är en elbil liksom. Och börjar vi sen framifrån, då har vi den kanske största nyheten. Och det är ju att Ford har tagit vara på motorutrymmet maximalt. För att istället för en EcoBoost eller en 5 liters V8 så finns här luft och åter luft.
Ja, ganska mycket luft, för det var inga små motorer som satt under huven.
Nej,
back in the days.
Nej, man öppnar helt enkelt hela fronten, alltså huven och grillen. Och här hittar vi då istället en frunk, det vill säga en front trunk.
Ja.
Det var ju ett begrepp som Tesla lanserade.
Men som ett jävla dåligt namn tycker jag.
Ja, det låter skitdåligt.
Ja, ja. Det låter typiskt Tesla, för det är ett ganska roligt ord. Men
ja,
det passar ju inte bra på en frunk på en F-150 Lightning.
Faktum är att Ford har valt att kalla den här för, inte en frunk,
nej,
utan en mega power frunk.
Ah, okej. Okay. Det var i och för sig lite kul, för det blev ju ännu fånigare.
Ja, det är jättekonstigt.
Ja, nu gillar jag det helt plötsligt.
Och det är alltså 0,4 kubikmeter utrymme där man kan lasta 180 kilo. Och sen finns det då eluttaget, så här cargo management system med skiljeväggar och lastkrokar. Så man kan ha liksom allt möjligt här. Ur ett campingperspektiv så är det ju spännande, för här kan man ju ha både en elgrill, en grill in i grillen.
Ja, just det.
Plus en stor kylväska som man kan då ha på laddning.
Liksom. Mm.
Så det öppnar ju en massa möjligheter. Fortsätter vi sen in i bilen,
ja,
då har vi en helt vanlig fullsmetad inredning med stor skärm i mitten. Det är liksom inget rymdskepp, utan snarare exakt det man ska förväntas av en stor pickis. Massor av kopphållare, fack och snygga materialval. Men en nyhet, det är att man kan fälla ner växelspaken i plant läge.
Mm.
Och sen ur mittkonsolen så trollar man fram ett skrivbord.
Jaha, jag trodde det skulle bli en säng där. Det hade varit nice.
Plus, att, alltså, för det handlar ju om när du kör in på byggarbetsplatsen så kan du liksom bara dra fram den här plana ytan och så ställa din dator där i mitten och så har du liksom en...
Ja, liksom, de tänker sig, ja just det är en arbetsbil.
Ja, det är en arbetsbil.
Jag tänkte camping, det var därför jag tyckte att en säng hade varit bra. Du skrattar för du bara hade snuskig fantasi.
Ja, nej, men jag tänkte mer att ett matbord hade kanske varit bättre att ha.
Okay.
Men den har då även 4G wireless hotspot och så kan man sköta hela bilen via en speciell app i telefonen, så man får då uppdateringar till bilen. Man kan öppna och stänga frunken, man kan låsa, larma och hitta bilen och allting. Sen har den också ett inbyggt system som gör den självkörande på vissa amerikanska motorvägar. Det här är något system som kallas för Blue Cruise.
Blue Cruise?
Så det är på de här större motorvägarna så kan man släppa ratten.
Aha.
Men det som gör Lightning extra smart är att du kan använda den som en enorm generator på byggarbetsplatsen. Det vill säga att du kan koppla på kompressor, elverktyg och en massa annan skit liksom på bilen och låta den driva allt du behöver under en hel dag.
Jag älskar att de ändå har tänkt att, nu, att det här är en arbetsmaskin. Det är ju ingen riktigt som har gjort det förut.
Nej.
Pickisar har ju funnits, men det här är liksom, de vet tydligt vilken målgruppen är.
Ja.
Spänstigt av Ford.
Ja, ett spänstigt uttryck.
Ja.
Men det som gör det extra spänstigt, det är att när du sen kommer hem till ditt hus sent på kvällen, du har jobbat hårt, regnet vräker ner och du hör åskan i fjärran.
Mm.
Nu kopplar du på laddaren på bilen och så går du in och så börjar du laga middag. Men plötsligt slår blixten ner i huset och strömmen går.
Mm.
Vad gör du då? Jo, ingenting. För det här känner Ford Lightning av och vänder då på laddningen och ger istället huset full reservkraft.
Fy fan, det här blir bara bättre och bättre.
Ja.
Det här är riktigt bra ju.
Och det här kan
nu är jag sjukt nyfiken på hur den här jäveln ser ut. Men vi kommer inte det.
Vadå, vet du inte hur den ser ut?
Nej, jag har inte sett den.
Va?
Nej.
Ja, då ska jag visa den.
Ja.
Men det här kan då pågå i bästa fall upp till 3 dagar tror jag.
Fy fan.
Så mycket generatorkraft.
Det känns som en liksom krigpickis.
Ja, jag gillar den här mer och mer.
Ja.
Men bilen stänger också av reservkraften när den känner av att laddningen börjar bli så pass låg att du precis klarar dig till en extern laddstation.
Ja,
det är en smart jävel.
Mm.
En annan nyhet är att den har inbyggda vågar som gör att du kan väga hur mycket lasten väger.
Jaha.
Eller så kan du se hur mycket mer du kan lasta på flaket. Liksom.
Mm, okej.
Okay. Och du får lasta 1 ton på flaket. Du får dra 4,5 ton. Och tittar man sen slutligen då på effekten så har den 563 hästar. Det vill säga det är asmycket.
Ja, det är enormt.
Men man är ju så bortskämd med att allting ska tusen hästar om det är elmotorer.
Ja.
Men, med omedelbart vrid så gör den då 0-100 på 4,5 sekunder. Det vill säga betydligt snabbare än en Ferrari Testarossa.
Ja, det är helt galet.
Och du tar dig typ 50 mil på en laddning.
Ja, och nu kan jag inte svara för alla såklart hantverkare i USA. Men jag tror inte att man kör så jävla långt på en dag. Det är nog ganska bra. Alltså en elbil funkar nog som arbetsbil. Man åker ju till och från bygget liksom.
Jag håller med.
Det är inte så att man ska upp till...
Arvidsjaur. Och på de första 48 timmarna
i USA.
Nej, exakt, jävla resa. Ja. Och de första 48 timmarna efter att den släpptes, då kom det in 45 000 beställningar.
Mm. Och det ska är det bra eller dåligt?
Ja, alltså, det är lite äpplen och päron, för att ska man jämföra med nya GMC elhummen, då fick de in 10 000 beställningar de första 10 minuterna.
Mm.
Förstår, de har valt att mäta på olika sätt, så de är inte riktigt jämförbara. Och Tesla Cybertruck, de fick in 250 000 ordrar på fem dagar. Men jag tror att den här kommer döda alla andra. Det är min magkänsla.
Visa en bild på den, så ska jag berätta om en sak som jag kommer tänka på när jag hörde det här. För att jag lyssnade på en av mina motorcykelpoddar. Då intervjuade de Eric Buell, du vet, han som grundade Buell. Och han har ett annat företag nu som heter Fuel. Uh-huh. Som är, de gör elmotorcyklar. Skitspännande. Det kanske jag kommer återkomma till just det. Men det han sa, och som man inte riktigt har tänkt på, eller jag inte riktigt har tänkt på, det är det här med vi pratar väldigt mycket räckvidd och utvecklingen kring batterier. Men det han sa att utvecklingen kring motorerna som batterierna driver går mycket fortare framåt än själva utvecklingen av batterierna. Där går det inte att göra så mycket just nu. Men utvecklingen av själva elmotorerna är så enormt effektiva. Så det han sa var att det kan ju vara så, jag vet inte om han sa det här, men det var jag som kom fram till det. Det kan ju vara så att vi nu befinner oss i liksom muskelbilseran. Om man tittar på de bilarna som byggdes på 60-70-talet så var ju liksom effekten i förhållande till kubiken ganska dålig.
Uh-huh.
Och att det kan ju vara så nu också att vi kommer skratta åt de här motorerna idag, vilket gör att batterierna kanske inte behöver bli så mycket bättre. Om motorerna kräver hälften så mycket så blir ju förbrukningen dubbelt så lång. Så att det var lite intressant tankeexperiment. Liksom att
det var intressant.
Att det så kan man ju också fundera.
Likväl som att jag tror att det stora utvecklingsarbetet just nu i väntan på nästa tekniksprång, det är väl att man ska ladda snabbare. Att batterierna ska bara absorbera.
Ja, precis.
Så ska det låta. Man bara...
Så.
Det var en bra laddljud.
Ja, där har du bilden, ja.
Ja.
Jättebra Ford. Och jag fattar, för den är ju inte så här, oj vad innovativ design. Men den ska nog inte vara det heller.
Nej, det ser lite rundare.
Och så traditionella
slät grill. Men den ser ändå ut som en grill. Och sen inuti stora displayer så här.
Hur ser den ut bakifrån då?
Jag kommer till det. Och så frunken så här.
Just det.
Så är den liksom frunken. Det är ett jävla dåligt ord.
Ja.
Varför är det inga bilder bakifrån?
Ja, det vill jag se.
Där.
Ja, det ser verkligen inte någon större... Alltså här skulle förmodligen den nya bensinaren ha sett ut. Det känns ju inte el direkt.
Nej, men jag tror att den nya bensinaren ser ut så här. Så enkelt är det.
Ja, snygg.
Ja.
Spännande.
Sen råkar jag veta att Stefan Ernryd just nu håller på att via sina leverantörer i USA och Kanada försäkras om en så tidig batch som möjligt. Och jag tror inte han har några exakta datum än, men vill man ha en ny F-150 Lightning så kan man ju faktiskt prova att ringa till Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Ja, just det.
Det är inga garantier på att ni kommer få en, men det är i alla fall så att
ni kommer
kunna försäkra om att ni blir först i Sverige. Om man får tag på en tidig batch helt enkelt.
Du, jag tänkte börja den här podden. Nu har vi hållit på ett tag, men jag skulle vilja visa dig en produkt som jag ramlade över på nätet som jag aldrig har sett förut. Jag vet inte, det här kanske är jättemånga som känner till den här grejen, men jag har aldrig sett den. Vet du vad det här är för någonting? Vänta, ska vi se.
Det där är en domkraft.
Ja, som har kopplat till avgasröret.
Ja.
Jag tyckte det var otroligt smart.
Uh-huh.
Jag har aldrig sett det här förut.
Det är ju en sån här som Räddningsverket har, såna här stora luftsäckar.
Ja, uh-huh. Men de är väl kopplade till en kompressor. Uh-huh. Den här trär du bara på avgasröret och så går det en slang mellan till en stor luftkudde som då höjer bilen.
Uh-huh.
Det här är otroligt smidigt. Och den finns på CD-on för 790 spänn bara.
Va?
Ja.
Men du, vad händer om du får punktering och soppatorsk samtidigt?
Ja, det, då är det ju körd. Men visst, jag tänker, visst var det en ganska smart grej?
Ja.
Nu visste du vad det var, men är det här kände jag, varför har inte du en sån här?
Nej, men det känns lite otymplig.
Otymplig? Den blir helt platt när den inte...
Men jag håller med dig på en, typ en Jeep som de visar, ja, där. Mm. När man behöver liksom få upp höjden. Mm. Det är lite trä...
Ja, den lyfter 3 ton.
Hur liksom. Många gånger har du bytt däck på en bil? Jag kan minnas ett tillfälle när du körde punka på en Chrysler Voyager.
Jo, men jag tänker så här. Förr i tiden, nu gör jag inte det längre. Då byter man ju däck varje vår och höst. Det gjorde man ju själv då. Och då har det varit jätteskönt att bara...
Jo, men nu, vi orkar ju inte byta däck.
Nej, längre. Men för offroad-folk då? Är det väl egentligen tanken att de här ska...
Men för mig är det där en sån här produkt som man ser på Insta och tänker... Jävlar!
Den här, här köper jag.
En sån där måste jag ha. Ja. Fy fan, vilken smart grej. Mm. Och sen börjar man tänka efter... Hur många gånger har jag fått punktering i hela mitt liv?
Nej, ja,
eller precis. Hur många gånger... Du vet, när man slår ut det så då inser man att det där är ju vansinne bara.
Ja, okej. Okay. Jag tyckte det var ganska smart. Du, jag vet inte om det redan nu kanske skulle bli dags att beta av veckans bil. Vad tror du om det?
Veckans, har du veckans bil?
Nej, jag tog den bara, jag vet inte vems tur det är. Men
vi har ju liksom helt frångått det, ja, där, men alltså nu, vi bara tar.
Ja, jag kände att du har säkert inte tänkt någon veckans bil.
Nej, jag har en veckans bil. Ja, men det, vi kör men det två blir då. Liksom jag, eller det, min är inte mer, min är inte
min definierad. Inte heller, nej, och min behöver inte heller vara veckans bil. Det blir lite historielektion som jag ibland gillar att ta mig an.
Spännande.
För den här veckan tänkte jag att jag skulle lyfta fram en bil som kanske inte ser så mycket ut för världen och som förmodligen varken du eller jag skulle vilja åka runt i. Men hade det inte varit för den här bilen så kanske vi inte hade suttit där och babblat idag. Eller det hade vi kanske gjort. Men bilen jag ska snacka om är en bil som ligger till grund för nästan allt som vi snackar om här i podden.
Uh-huh.
Och det är lite oväntat en Mercedes. För jag ska nämligen snacka om den första bilen i världshistorien. För... Den 29 januari 1886 så förändrades världen i och med att Carl Benz promenerade in på tyska kejserliga patentkontoret i Berlin och lämnade in sin patentansökan för bensindrivet fordon.
Ah,
och i och med det då så var bilen född, skulle man kunna säga. Och sen 2011 så har faktiskt den här 136 år gamla patentansökan ingått i UNESCOs världsminnesprogram tillsammans med bland annat Gutenbergs bibel och Bachs mässa i H-moll. Så det är liksom ingen liten grej det här.
När kom den här bilen? 1899? Eller
1886.
1886.
Allting började egentligen 1873. För det var då som Carl Benz först utvecklade en liten kolvmotor då, som han sen placerade i en bil som skulle drivas av den här motorn. Då. Eller bil och bil. Det ser ju mer ut som en trehjulig cykel med typ någon motor där bak då, och så en liten soffa högst upp med plats för 2 personer.
Uh-huh.
Men en bil är det likt förbannat. Det var inte så mycket effekt att snacka om, utan den här motorn då, som den här lilla farkosten hade, den var på 0,75 hästkrafter vid 400 varv. Så det var inget fartmonster, kan man inte säga.
Men kan man, alltså jag förstår ju att det här räknas som den första bilen.
Mm.
Det, därom tvistar inte
nej,
den lärda.
Nej.
Men skulle den här komma idag, det här är ju inte en bil, utan det här är ju en trehjulig moped på sin höjd.
Jo, men nu är det ju ovanligt dum, känner jag.
Ja, men,
det är 136 år sedan, det är mycket från den tiden som inte ser ut som det gör idag.
Ja, men jag tänker att den har ju till och med cykelhjul.
Ja, men det fanns ju inget annat. Det här...
Cyklar fanns det ju. Alltså, det här kunde ju ha varit en motordriven cykel.
Jag orkar inte ens. Jag går vidare.
Ja. Och fortsätter.
Ja. Den här bilen då, den byggdes hur som helst då 1885. Ja. Och patentansökan, den lämnades då in den 29 januari 1886. Och patentet godkändes då i november samma år. Men det var faktiskt Carl Benz fru Berta Benz som
Berta
som såg till att göra den här uppfinningen möjlig överhuvudtaget. För det var faktiskt hon som finansierade utvecklingen av den här trehjuliga bilen då. Och hade det här varit idag, ja, då skulle det faktiskt vara hon som ägde rätten till det här patentet då. Men på den tiden, då var det inte tillåtet för gifta kvinnor att söka patent. Det var liksom lite mer ordning och reda på den tiden. Nej, jag skämtar. Dåligt skämt. Men så var det i alla fall. Första gången som allmänheten fick se den här nya uppfinningen, ja, det var den 3 juli 1886 i tyska Mannheim. För det var då som Carl visade upp den då första gången. Aha. Men den första långturen körde Berta i augusti 1888. Ja. Och vid den här tiden då hade paret Benz tillverkat några bilar. Så det var med bil nummer 3 som Berta, förmodligen utan makens vetskap, tog bilen på en lite längre provrunda. Och med sig på den här resan så hade hon då parets båda tonårssöner Eugen och Rickard Benz.
Vilken jungfruresa.
Ja, men det är helt fantastiskt där. Resan gick då från Mannheim via Heidelberg och Weißloch till Bertas hemstad Pforzheim.
Aha.
Och Berta...
Men det var ju jättelångt.
Ja, framförallt på den tiden. Och Berta, hon var inte bara förare då under den här lilla resan, utan hon tvingades också bli mekaniker under resan. För bland annat så fick hon lov att göra rent förgasaren, och då tog hon ett hårspänne och fixade till det, för den kloggade igen. Och sen fick hon även använda ett strumpeband för att isolera någon ledning som började läcka när de hade kommit en bit på väg då. Man gillar ju henne som fan, ja. Och efter ett tag så behövde hon och grabbarna stanna för att tanka. Men i och med att det bara fanns 3 bilar i hela världen, så var ju liksom utbudet på bensinstationer var inte speciellt stort vid den här. Eller det var ju obefintligt vid den här tiden, såklart då. Men det löste de genom att stanna då och tanka på ett apotek i Weißloch, där man kunde köpa bensin på flaska då. Och väl framme i Pforzheim så telegraferade hon hem till gubben Benz och berättade att resan hade gått bra. Och 3 dagar senare så körde hon hem igen. Och det blev en nätt liten resa på totalt 194 kilometer. Så det var ändå en bra tur som hon och sönerna tog ju.
Ja,
eller?
Ja.
Det är nästan 20 mil totalt.
Men det är ju, ja, 20, det är långt.
Ja, det är jättelångt.
Om man tittar ur perspektivet att det är en cykel, ja, med 0,4 hästkrafter.
Ja, ja.
Men när man tittar, jag har ju aldrig brytt mig om att titta på den här, annat än att man den har passerat revy.
Ja. Ja, nu har du fått upp en jättefin bild där. Ja.
Nej, men om man tittar på den här, så man bildgooglar den och tittar på stora bilder, den är ju otroligt välbyggd.
Ja. Alltså, om man tittar, det är en Mercedes på, såklart.
Ja, någonstans. Men trä, ja, alltså formen på träet och sittdynan. Om man tittar på den med samma glasögon som man tittar på en sån här galen finsk shopper på Norrtäljeträffen,
ja,
så är ju det här liksom en steampunk galenskapelse.
Ja, det är precis vad det är. Det är en väldigt vacker sak, ja. Men visst är det svårt att inte älska Berta när man hör den här storyn, eller?
Verkligen.
Hon var ju inte bara en jävligt cool och företagsam kvinna som gjorde liksom all framtida bilåkande möjlig. Hon var dessutom väldigt vacker. Och här är en bild på Berta som är tagen ungefär vid den här tiden.
Jättefin.
Och när jag säger att hon var vacker, så menar jag inte att det gör henne bättre i just det här sammanhanget. Men folk, både män och kvinnor, såg ju oftast för jävla ut på den här tiden. Jag tycker ofta när man ser bilder från folk från förra sekelskiftet, så är de ju speciellt, ja, men hon ser inte speciellt bra ut.
Hon såg modern ut.
Eller hur?
Hon kändes väldigt framgångsrik.
Ja.
Redan då var Mercedes förknippat med framgång.
Eller hur? Och sen, ja, men hon har ett modernt, härligt utseende. Det räcker med att gå 50 år tillbaka i tiden för att se att folk var fan fulare förr. Jag har ju faktiskt en teori om att den lilla procent av mänskligheten som är vackra, den blir liksom bara vackrare och vackrare för varje generation som går. Men att folk med mer normal fult utseende faktiskt håller på att bli fulare och fulare för varje årtionde. Men det är en teori som jag varken orkar eller vill redogöra för idag, utan jag tänker att vi
nyfiken på den här teorin.
Ja, vi får kanske återkomma till det. Ifrån. Men idag tänkte jag att vi kan nöja oss med att konstatera att vi har Berta Benz att tacka för väldigt, väldigt mycket.
Aha.
Eller hur?
Ja. Jag såg en filmtrailer som jag blev lite nyfiken på. Okay. Har du hört talas om filmen Nobody?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag läser själva plotten här. Hutch Mansell, som spelas av Bob Odenkirk, som spelade Saul Goodman i Breaking Bad. Du vet.
Ah, ja, just det.
Better Call Saul. Ja, Better Call Saul. Han spelar nu en underskattad och förbisedd pappa och make som tar emot livets smällar och förutmjukelser utan att någonsin slå tillbaka.
Ja, oh, han är perfekt för den rollen.
Ja, oh. Han är en nobody.
Oh.
Men när två tjuvar bryter sig in i hans förortsvilla en natt så avstår Hutch ifrån att försvara sig själv och sin familj i hopp om att förhindra allvarliga våldsamheter.
Vad var det som bröt sig in, sa du?
Två inbrottstjuvar.
Ja, just det. Ja, jag ville bara ska säga det igen, för det, man hör så tydligt att du är från Stockholm. Tjuvar. Tjuvar, säger vi
ja,
resten
tjuvar.
Av Sverige.
Ja, tjuvar.
Ja, tjuvarna då? Ja, tjuvarna. Han gör ingenting.
Nej, han står liksom med en golfklubba och liksom så här, han har möjligheten ja. Att knocka ja. Den ena inbrottstjuven.
Tjuven.
Ja. Men avstår.
Ja.
Och då hans tonårsson Blake... Mm. är besviken på honom och hans fru Becca verkar dra sig allt mer undan ifrån honom. Mm. Efterdyningarna av den här händelsen eldar på Hutch sedan länge sjudande raseri och utlöser latenta instinkter och får honom att välja en väg som kommer att avslöja mörka hemligheter och dödliga färdigheter.
Oh, jag älskar redan det här.
Ja, nu blir det, kom ihåg på liksom 80-talet när man läste filmbeskrivningar.
Ja.
Nu blir det en sån. I en explosion av knytnävar, skottlossning och skrikande däck.
En explosion av knytnävar. Ja, skitbra.
Så måste Hutch rädda sin familj från en farlig motståndare och se till att han aldrig kommer att underskattas och ses som en nobody igen. I mitt tycke så känns det här som en optimal tidsfördrivarfilm.
Verkligen. Just i och med att det var hans skådespel. Det var så perfekt.
Ja, jag älskar honom. Och det här kanske inte är en film som lämnar några bestående intryck.
Nej.
Men magkänslan är ändå att det kommer vara en skön actionfilm.
Ja.
För han är väl då före detta hitman eller före detta
antagligen.
Någonting. För att han ger sig ut på en killing spree.
Ja, ja. Som en modern, vad heter den där?
Falling Down.
Falling Down.
Ja, exakt. Ja. Men det är då Derek Kolstad som har skrivit manuset.
Mm.
Och det är han då som har skrivit John Wick
ja.
Med Keanu Reeves. Då.
Ja, och jag såg ju den. För du frågade mig om jag hade sett den.
Ja.
Och jag hade inte gjort det. Jag såg den för inte så länge sedan. Den var ju jättebra.
Den är ju
eller liksom tonårsbra på något sätt.
Ja. Och jag tror att den här kommer vara på samma sätt.
Ja, det är han som har skrivit den här. Alltså.
Ja.
Det är båda ju ändå... Mm.
Ja. Men då är det en sak som gör en väldigt glad.
Ja.
Men samtidigt chockad.
Mm.
Och vet du vad det är?
Nej.
Det är bilvalet.
Aha.
För John Wick.
Ja.
Han körde en 1969 års Mustang Boss 429.
Mm.
Brutalt bra.
Ja.
Mattsvart.
Ja, en 70 Chevelle körde han ju också. När han kraschade den där, tror jag. Han får ta på någon Chevelle lite senare. Men det är ju Mustangen som är hans.
Ja, det är muskelbil.
Ja, just det. Ja. Mm.
Hutch Mansell, alltså huvudkaraktären i Nobody. Han skäl och kör sedan omkring i en vit 72 Challenger.
Nej, men den här filmen, det kanske blir årets film, känns det som.
Ja.
Ja.
Och ena jävlar, sidan så förstår vi här att manusförfattaren älskar muskelbilar.
Så är det ju.
Å andra sidan så verkar han ha noll koll.
Mm.
För när Hutch Mansell krossar sidorutan och tjuvkopplar den här Challengern, då sitter han bakom ratten och så säger han så här: 4.9 liter V8, he said, and 0-60 I'm about to find the fuck out. En frän filmreplik. Och sen gasar han iväg. Och det är ju tanken att det här ska liksom vara en sån här one-liner. 0-60, I'm about to find the fuck out. Men
den tyckte jag om.
Men Challengen kom ju aldrig med en 4,9 liters motor.
Nej.
Man kunde ju välja på en 198 cubic inches, alltså 3,2 liters sexa, som är väldigt ovanligt. Eller 225 på 3,7 liter. Eller 318 på 5,2 liter, 340 på 5,6 liter, 360 på 5,9 liter, 383 på 6,3 liter, 426 på 7 liter och 440 på 7,2 liter.
Mm.
Och tittar man specifikt på året 72 som den här bilen var ifrån, då fanns det ju bara tre alternativ. 225, 318 och 340. Så att
det är en manusförfattare som inte har lika bra koll då, kanske.
Ja, men det är ju det man blir galen på.
Han har bara googlat när han sitter och skrivit.
Han skriver in muskelbilar i alla sina manus.
Mm.
Men det vi pratade om nyligen, det var hur sjukt det är att de har så dålig koll på bilar i bilfilmer.
Mm.
Alltså allt från att man växlar även automatväxlade bilar, ska man växla ner när man gasar liksom.
Mm.
Och egentligen är det väl ingen som bryr sig om det här. Men det stör mig som satan. Mm. För att det är ju inte jättesvårt för en manusförfattare att gå in på Wikipedia och kolla upp just bilen han har skrivit in i manus. För då kunde han ju förstå att det inte finns.
Nej, han kunde ha sett 5,6 liter istället.
Han kunde ha sett 7,2 liter.
Ja, just det. Ja, precis.
440.
Ja.
Jag menar, det skulle ju bli rätt så upprört om man i liksom Da Vinci-koden lät Tom Hanks säga: och sögnen säger att Leonardo målade Mona Lisa mellan 1543 och 1546. Mm. Man kan ju inte bara hitta på årtal för att man inte orkar kolla när Mona Lisa målades. Nej. Det är därför jag tycker att det är så konstigt.
Mm.
Men, från en vit, för det är en bra biljakt.
När har den här filmen premiär? För jag längtar efter att...
Det ska jag tala om för dig, för det kollade jag upp. Den här premiär snart.
Det ska vi gå och se den på bio, för nu är väl biograferna lite öppna, va? Är de inte det?
Jag ska tala om för dig
att du redan köpt biljetter till oss.
Filmstaden släpper den här 4 juni. Det är ju as snart.
4 juni?
Ja.
Och på filmaffischen så är det ju också en, vad var det han beskrev där med...
En explosion av knytnäven.
Ja, just det, det är precis vad filmaffischen visar.
Ja.
En explosion av knytnävar. Han har en bukett av knytnävar som masserar hans ansikte. Otroligt kul.
Jag
kolla på trailern.
Jag visar dig trailern nu, men
där får vi klippa bort.
Du kan klippa bort det.
In theaters only February 26th. Alltså, fiffa! Nu är jag helt blown away. Vilken jävla film det där verkar vara. Det får vara veckans filmtips. 4 juni, mina vänner. Då är det bara att boka biljett. Det där vill ni inte missa. Shit, vilken...
Den här ska vi se.
Ja.
Men, det som gör en då glad, det är ju att han börnar omkring och sladdar med en vit 72-kärlek.
Ja. Det var väldigt mycket i den trailern som gjorde mig glad, kan jag säga.
Ja, men från då en vit Challenger till en annan, nämligen den magiska originalbilen i Vanishing Point, jakten mot nollpunkten.
Mm.
Och vi ska inte slå in några öppna dörrar som alla som lyssnar på den här podden troligtvis har blykoll på just den här bilen.
Mm.
Men jag tänkte ändå bjuda på lite idiotfakta.
Mm.
De använder faktiskt 5 olika vita Challengers i filmen. Men alla var inte vita från början. Istället målade man de 5 bilarna vita så att de skulle se likadana ut.
Mm.
Men vid något tillfälle så kan den uppmärksamma ana att bilarna har olika färg på inredningen.
Mm.
Och i scenen där Kowalski fick punktering, då ser man grön lack i bucklorna på bilen. Alltså när den vita färgen är avskavd.
Ah, okay.
Och många tror att filmbilen hade en 426 Hemi, men i själva verket så var det ju en 440-bil. Och, eller snarare så här, av de 5 filmbilarna så hade 4 stycken 440-motorn och en hade 383-an.
Okay.
Och alla de här 5 bilarna fick de låna av The Chrysler Corporation. De hade något filmavtal som, liksom från då Chrysler som gjorde att de kunde då låna bilar för $1 per dag.
Aha.
Så det var ett sånt där lukrativt avtal som gjorde att de alltid valde Chryslers produkter.
Mm. Produktplacering redan på den tiden.
Jajamän. Men Chrysler var ju inte så pigga på att de skulle skrota en av de här bilarna i slutscenen. När de kör in i bulldozerna och exploderar.
Ja, just det.
Så att i den scenen så använder man faktiskt en vit 67 Camaro.
Va?
Ja.
Det är sant.
Så att, är man uppmärksam så ser man att det är 67 Camaron som krossas.
Jaha.
För den är ju ganska lik i formen en Challenger. Och man kan se Camaro-emblemet upp och nervänt i nedre vänstra hörnet efter kraschen.
Jaha.
Mm.
Det hade jag ingen aning om. Vad spännande, nu vill jag se om den filmen.
Och många tror att Challengern var vit, att det var en symbol för oskuldsfullhet.
Mm.
Men det här dementerade regissören och berättade att man ville ha en vit bil bara för att den visuellt skulle sticka ut bättre mot bakgrunden.
Mm.
Och sen berättade han också att han ville ha Gene Hackman som huvudrollsinnehavare. Men att 20th Century Fox satte som krav att Barry Newman skulle få rollen. Annars skulle de inte finansiera filmen.
Mm.
Det här är ju lite konstigt. För Barry Newman var ju ganska okänd, kan tyckas.
De kanske skulle vilja pusha honom då.
Jag vet inte.
Ja. Mm.
Slutligen. Och det här blir en brygga till nästa Challenger som jag ska prata om.
Mm. Blir Mopar-avsnitt lite grann.
Ja, det blir ett Challenger-avsnitt.
Ja, till och med det.
Kowalski, han var ju en Medal of Honor Vietnam War veteran. Mm. Och en former race car driver. En motorcycle racer.
Mm.
Och han var även då före detta polis.
Mm.
Och med det sagt så undrar jag om du har hört talas om The Black Ghost Challenger.
Nej, det kan jag inte påstå.
Det här är så fränt.
Jaha, blir det ännu fränare?
Det här är så fränt. Det här är
vilket
så
spännande avsnitt jag kände att det här blev. Action-avsnittet på något sätt.
Alltså jag, det här är ett lyssnartips ja. Vi fick på en kort dokumentär.
Mm.
Som handlar då om The Black Ghost.
Mm. Men bara namnet får snålvattnet att rinna, känner jag.
Du måste se den här. Mm. I början av 70-talet i Detroit så härskade en kolsvart 426 Hemi 70 Challenger på nätterna. Bilen dök upp vid rödlysen mitt i natten, hittade motståndare, varvade upp och när det slog om till grönt så satte sig bakvagnen och huven lyfte och så försvann den i ett vrål. Ingen lyckades vinna mot den här challengen.
Fränt.
Och när man kom fram till nästa rödlyse, då var bilen borta. Ingen visste vem det här var och myten var skapad. Bilen blev The Black Ghost. Åren gick och bilen fortsatte vinna och sen försvinna. Och sen, precis lika oväntat som den dök upp på gatorna i Detroit, så var den borta för alltid.
Ah, snyggt.
I andra änden av stan...
Det är också ett filmmanus.
Ja. I andra änden av stan så bodde Godfrey Qualls.
Mm.
En helt vanlig familjefar.
Mm.
Godfrey var svart och hans fru var vit. Och det här var ju inte helt okomplicerat i det tidiga 70-talets USA.
Nej, just det.
Men Godfrey, eller GQ som han kallades, var respekterad i samhället. Han var... En 82nd Airborne fallskärmssoldat som hade fått The Purple Heart.
Jag känner att det här kanske jag är tidigare i livet,
ja,
som du beskriver.
Ja, han har fått en tapperhetsmedalj i Vietnam, precis som du fick.
Nice.
Och när han kom hem från Vietnam så blev han polis. Först patrullerande polis och sen inom trafik och då som motorcykelpolis.
Mm.
Men även här var han otroligt omtyckt. Alltid ett leende, alltid trevlig mot folk. Och han stoppade ju folk för fortkörningsförseelser. Mm. Och under sina 37 år som polis så drog han bara sitt tjänstevapen en enda gång.
Mm.
Men under en period så sökte han sig även tillbaka till militären och då blev han en Green Beret.
Men vad? Är det här för Superman?
Ja. Och där gick han under smeknamnet The Zulu Warrior.
Ja, fränt! Zulu.
Zulu Warrior. Mm. Tack vare då sitt afrikanska ursprung.
Mm.
Men trots sitt adrenalinfyllda yrkesliv så var GQ lugnet själv.
Mm.
Familjen var allt och stunderna i hemmet, de var liksom heliga. Men Godfrey bar på en hemlighet. Vid 27 års ålder så hade han gått in på en Dodge dealer och lagt en mycket udda beställning på en helt ny bil. Han visste exakt vad han ville ha och extremt metodiskt så kryssade han i hela tillbehörslistan. Bilen han köpte var en 1970 års Dodge Challenger RT med 426 Hemi, 410 rear, heavy duty springs, bump stop, triple black, fyrväxlad manuell med en Hurst pistol grip. Han hade hood pins, han hade SE options, lite lyxigare med krom. Han hade en vit Bumblebee Stripe och han hade en sån här pop-up NASCAR-tanklocket extra beställt då. Han beställde höger backspegel som inte var original. Det var ju ganska ovanligt att han hade det som inte var obligatoriskt. Och slutligen så placerade han, efter att han hade köpt den då, två stycken flaggdekaler på framskärmarna med texten Africa.
Ja, men fy fan, vad fränt det här blir.
Ja. Och den här bilen, den var
ett
monster. Den här, den användes då flitigt av familjen och sonen, hans son, han blev liksom uppväxt i högerstolen.
Mm.
Men det ingen visste var att han, som den polis han var ute på nätterna och körde illegal street racing. Så tidigt på morgnarna så backade bilen in i villagaraget efter en vild natt och några timmar senare var Godfrey ute på jobbet och stoppade fortkörare.
Så någon form av liksom racing Batman. Liksom.
Ja.
Han har levt ett parallellt liv som The Black Ghost på nätterna och en fin familjefar på dagarna.
Ja. Och tiden gick och så kom livet och familjen och ekonomi och allt annat emellan och bilen somnade in under ett täcke i garaget. Vid något tillfälle så kom det någon kanadensare och erbjöd honom $85,000 för bilen.
Oh, jävlar.
Vilket var extremt mycket pengar. Men den här bilen är jag. Det var, liksom, det var hans adrenalin, det var hans liv. Ja. Även om den bara stod med tomma däck i garaget. Liksom.
Mm.
Och sen 2008 så blev Godfrey sjuk och han fick cancer. Och det blev sämre och sämre. Och han ringde till sin son som kom upp till sjukhuset. Då var ju hans son vuxen. Och så sa han så här, jag kan inte riktigt förklara, men jag ritar en karta åt dig, son. Så hans son fick den här kartan och följde den. Och visade vägen då i ett överfyllt och stökt garage. Så visade den här vägen till ett skåp. Och i det här skåpet så fanns det en mapp med all dokumentation på The Black Ghost. Inköpskvitton, hur de hade tunat den, liksom alla detaljerna. Och även då The Pink Slip. Så hans son återvände till sjukhuset med den här mappen. Där Godfrey skrev över ägandet på bilen med orden.
Jag börjar nästan tjura nu.
Ja, men alltså, det här är så jävla bra. Mm. Och så sa han, det han sa till sin son. Don't give my fucking car away. Bara, den här ska stanna i familjen.
Stanna i familjen, ja.
Och vilket då hans son gjorde. Ja. Varsamt har de återställt den här till original bruksskick. Mm. Så den har små bulor och bucklor och repor och sådär. Och de har inte renoverat motorn. De har liksom bara tunat den och sett till att den går så bra som den kan gå. Och nu turnerar de runt då på bilutställningar och träffar med den här bilen. Och i oktober 2020 så blev den invald i The National Historic Vehicle Register.
Ja, ah, vad härligt. Ja. Oh, och där är en bild på den också. Fy fan, vad elak alltså.
Men den är så jävla brutal.
Ja. Ah.
Challenger är ju...
Ja, ah, den är...
Det är sinnessjukt.
Ja, det är fantastiskt. Oh. Vilken jävla härlig story.
Mm.
Det där var grymt. Huh, blev alldeles till mig.
Mm.
Jag tror nästan vi får göra ett lappkast nu. Mm. För att jag kan liksom inte fortsätta prata om bilar efter det. Utan vi får nog prata hoj istället.
Ja, kör igång. Northbike. Dream it, live it.
Du, när jag var ute och körde hoj i helgen så infann sig den där känslan som nästan bara infinner sig på våren när man är ute på landet och man liksom översköljs av insikten att allt som man har runt omkring sig plötsligt lever igen.
Ah.
Det är ju något med vårens färger och sättet som naturen förändras som gör att det är väldigt lätt att känna att man bara är en väldigt liten del av någonting mycket, mycket större.
Ja.
Speciellt när man kör mellan Rosenhill och Tungelsta på vägen som kallas för Slingerbulten. Det är en otroligt vacker och kurvig hojväg som alla som kör hoj i Stockholm känner.
Slingerbulten?
Ja, alla känner till den. Det är en väldigt härlig och kurvig, rolig väg. För när man ligger på lite där och man liksom lyckas få in den här känslan av att liksom, man är lite av en kurvexpert, då händer någonting igen. För när du samtidigt kör och liksom hör och känner doften av naturen och känner liksom hur hojen sveper sig genom kurvorna, då är det lätt att bli lite religiös faktiskt.
Aha, du tänker så.
Ja, och det här fick mig att fundera på en sak och jag tänkte snacka om det idag. Och jag tänkte att jag skulle ta mig an frågeställningen om det kanske faktiskt är så att hojåkning i själva verket är en religion.
Aha.
Se om det kan ligga något i det.
Jag gillar ingången, jag gillar tanken.
Ja, men för att ta reda på det här då behöver man ju först definiera vad en religion är för något. Och det kan vara lite svårt att exakt säga vad som menas när man pratar om religion.
Mm.
Men om man på något sätt ska försöka sammanfatta vad det är, så är det väl så att det som definierar en religion är att det är någon form av sociokulturellt system, det vill säga att det är ett system som en grupp människor använder sig av för att liksom utveckla sin uppfattning om sig själva och livet i allmänhet på något sätt.
Uh-huh.
Och det här systemet då, det fungerar ju också som en kompass genom att det finns vissa beteenden och moraliska, liksom etiska principer som är liksom kopplade till den här världsåskådningen som den här gruppen har bestämt sig för att följa då. Uh-huh. Och grunden till allt det här i botten är ju någon form av liksom andlig företeelse på något sätt. Så det behöver alltså inte nödvändigtvis finnas en gudstro för att någonting ska räknas som religion. Om man tar buddhismen till exempel, där tror man ju inte på att Gud är liksom separerad från människan. Men ändå så definieras ju buddhismen som en religion.
Mm.
Och en annan sak som ofta definierar en religion är ju att det finns en hel del ritualer och någon form av etisk kod som ska hjälpa dig att följa den livsfilosofi som just din religion stöder sig emot. Då. Ah. Så en religion kan ses på som något sorts svar på dina frågor om livets mening och mål på något sätt. Och baserat på det här då så är det ju ganska enkelt att dra upp några olika saker som hojåkningen har gemensamt med religioner. För det blir väldigt tydligt att det finns stora likheter här, tycker jag.
Ja, spännande.
Till exempel så ser vi på religiösa personer som lite udda. Åtminstone här i Sverige, som är världens mest sekulariserade land ju. Säger du att du tror på Gud i Sverige så tycker folk ofta att du är lite udda. Många har ju svårt att förstå hur man kan ge sig hän till något som ligger så långt ifrån hur man själv ser på livet. Även om sanningen är att de flesta som inte tror på Gud aldrig har ägnat någon större tid åt att faktiskt fundera kring det här, förmodligen för att de kanske känner att man kanske inte har de mentala verktygen som behövs för att ta sig an så här stora frågor. Plus att de förstår att många av dem som tror på Gud inte heller har funderat så jävla mycket på huruvida det här stämmer eller inte. Oavsett det då, så är det ju så att om du istället säger att du liksom kör hoj till någon som inte kör hoj, då möts du lite av samma oförstånd. De tycker att man är lite galen och att man inte riktigt förstår uppsidan med det som hojåkare håller på med. Och det leder mig in på nästa sak som gör att jag känner att religion och hojåkning har väldigt mycket gemensamt. Och det är relationen till döden. För döden är ju väldigt närvarande i nästan alla religioner ju. Men ur ett religiöst perspektiv så behöver inte döden vara liksom det värsta som kan drabba en.
Nej, det är inte slutet.
Nej. Nu menar jag absolut inte att folk som åker hoj inte tar döden på stort allvar eller att de liksom skulle värdera livet mindre. Förmodligen är det nog precis tvärtom. För jag tror att om man väljer att köra hoj fastän att man förstår att chansen att dö ju faktiskt ökar, så finns det något i ens livsåskådning som gör att man är beredd att göra den här uppoffringen. Och det man vill göra är att sträva efter att fylla livet med liksom starka och positiva upplevelser som gör att livet blir mer spännande och värdefullt. Jag tror att motorcykelfolk resonerar som så att vågar du inte göra saker som du vet kommer att skänka dig njutning bara för att du är för rädd för att någonting ska hända dig, då kommer du också gå genom livet utan större utmaningar men också utan större upplevelser. Och ett liv utan stora upplevelser är inte värt att leva eller inte värt att vårda på samma sätt. Det vill säga, både religion och hojåkning adderar något till livet som gör att liksom din stund här på jorden blir mycket, mycket bättre. Och försakelse, eller offer, är också något som är förknippat med olika religioner. Och även här ser jag att det finns en likhet mellan hojåkningen. En sak som kanske inte är så big deal egentligen, men som en fåfäng jävel som mig kan vara lite jobbigt, det är ju hur jag ser ut när jag tar av mig hjälmen. För det finns ju ingenting som fuckar upp en frisyr så mycket som en motorcykelhjälm. Men det konstiga är att när jag kör hoj, så då berörs jag inte det minsta av det här. Medan om jag skulle gå runt med liksom en hjälmfrisyr utan att jag hade kört hoj, så skulle jag liksom få panik på en sekund. Man ser ju fan inte klok ut. Speciellt mitt throw blir ju, eller blir ju, ser ut som ett skatbo när jag tar mig hjälmen. Och detsamma gäller ju kläderna. De dagar som jag tar hojen till jobbet, då får jag liksom stå ut med att sitta här med kevlarförstärkta jeans hela dagen då, som dessutom har skydd då i både knäna och på höfterna, vilket gör att det ser, jag ser ut som en liksom brasiliansk glamourmodell bakifrån när vi går och äter lunch. Jag får ju så här breda höfter.
Jag älskar när du har dina kevlar.
Det är därför att alltid går bakom mig till lunchen.
Fan, jag har aldrig tänkt på att han har sån jävla
Men den här uppoffringen är ändå beredd att göra. Likadant är det med saker som regn och rullgrus och liksom avsaknaden av bagageutrymme och så vidare. Så även här finns det ju en likhet, tänker jag. Är du konfirmerad?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Varken döpt eller konfirmerad.
Nej, men här finns det också en likhet. Och det är ju för att kunna kalla sig riktigt kristen, då behöver man ju konfirmera sig. Och för alla som har gjort det här så vet ni ju att det är inte jättekul att gå på konfirmationsmöten när man är 14-15 år. Ju. Och detsamma gäller ju konfirmationen inom hojreligionen, det vill säga ta körkortet. Och för mig så har de här två fenomenen väldigt stora likheter. För inför konfirmationen när jag var 14-15, då var jag inställd på att de här mötena skulle bli otroligt tråkiga. Men istället så slutade det med att jag lärde känna min underbara vän Fredrik Hedman då, som jag idag 35 år senare ser på som min bror fortfarande. Och likadant var det med körlektionerna. Jag trodde att det skulle bli segt som fan att hålla på och traggla med det där, men istället så var det otroligt kul varenda gång jag skulle gå och ta en körlektion. Apropå Hedman förresten, han bestämde sig ju att han skulle ta hojkort för typ 15 år sedan. Det ska tilläggas också att alltid när vi så körde cross eller liknande när vi var yngre, så slutade det alltid med att han fick gå på kryckor i 2 månader varje gång. Eller om man var liksom på någon charter och han hyrde en grekmoppe, så gick det alltid åt helvete. Men trots det så fick han ju först att han skulle ta hojkort då. Och då går han till, han bodde i Ystad vid den här tiden, och då gick han till någon körskola och skulle ut och provköra. Och jag vet inte vad, om det här är vanligt, jag har aldrig hört talas om det, men den här jävla feta körskolläraren skulle sitta bak på istället för att åka på egen hoj, vilket ju gör det jävligt mycket svårare att köra.
Ja,
så han, de två då, Fredrik och den här feta körskolläraren, vinglar ju ut i trafiken och kommer fram till första rödljuset, och Freddan svettas och det är varmt och den här skåningen sitter krampåler, och så blir det så här, varvar lite för mycket, och så blir det grönt och Fredrik släpper ut bara så där, så hojen bara vroom, flyger iväg. Så Fredrik så han landar ju liksom på den där feta skåningen. Så de ligger ju i korsningen bara och sprattlar båda två. Så det blev ingen körkort. Han lade ner det där och det var väl en jävla tur. Skit i det. Pilgrimsfärder är ju också något som är förknippat med religioner. Ja?
Ja.
Och inom hojkulturen så är ju pilgrimerna naturligtvis de som kör äventyrshoj. Alltså inte gubbarna och kärringarna som pendlar till och från jobbet på en 1250 GS. Utan de som tar hojen och använder den till liksom det den är byggd för. Det vill säga ge sig ut för att upptäcka världen. Då.
Ja.
Och det handlar ju om att använda hojen för att se världen. Men också för att hitta liksom en ny version av sig själv där ute i ödemarken på något sätt.
Och det kan jag flika in. Igår så åkte jag bil på Folkangatan och stod vid ett rödlyse, och då stod det en BMW GS framför mig som var full liksom äventyrskittad. Och sen kom det i motsatt riktning en Africa Twin. Och de nickade till varandra och gjorde en liten så här fingerhälsning att här var det två stycken pilgrimsfärdsfarare. Som de såg varandra i sin religion.
Ja. Om en olika religioner. För en åkte ju Honda och en åkte BMW.
Ja, men de var äventyrare båda två.
Ja, just det. Fan vad häftigt. Och många gånger när man läser reseskildringar från folk som gör de här overland-resorna med hoj då, då slås man ju av att det som nästan alla säger och skriver och kommer fram till, det är att det är liksom mötena med andra människor som är liksom den stora behållningen av de här resorna. Och insikten de verkar komma fram till allihopa, det är att människan i grunden är god. Och om inte det är en pilgrimsfärd så vet jag inte vad.
Nej.
Och hojfolket är ju också väldigt märkestrogna. Och även om de eventuellt kan liksom byta märke, så är man ju ofta väldigt trogen en viss typ av hoj. Antingen kanske man gillar sporthojar, eller så dyrkar man liksom cruisers eller kaféräser, eller som i ditt fall då igår, de här äventyrsgubbarna som du såg då. Och ofta brukar den här övertygelsen nästan gränsa till fundamentalism ju. Sporthojsmaffian är väl like Al-Qaida i det här fallet. Så att man är så jävla trogen liksom. Så även där finns det en liten koppling. Och hojreligionen har ju liksom de vanliga religionerna också traditionellt varit ganska manliga företeelser tidigare. Men nu på slutet, på senare år, så har ju kvinnorna börjat ta större och större plats. Och det är ju kul. Det kanske inte gäller alla vanliga religioner. Men de lite mer vettiga religionerna har ju insett att det är kul med tjejer ju. Och en annan grej som jag tänkte på är att man skulle kunna likställa den här som du var inne på, hojhälsningen. Den här lilla handrörelsen som man gör när man möter andra hojåkare. Den skulle man kunna säga är vårt korstecken då. Eller liksom att få ditt God bless eller Al-Akbar på något sätt. Eller? Sen har vi alla hojklubbar som är, eller åtminstone fungerar som, och fyller samma funktion som olika religiösa samfund där ute ju. Eller så är det ju. Och apropå det så håller vi på med Bilsport och MCs, det här drömgaraget. Och igår var vi och besökte ett riktigt samfund.
Ja, ett baptistsamfund.
Ja, vi var ju i ett väldigt speciellt garage, också i Stockholm, där religionen var engelska gamla hojar. Den äldsta hojen där var från 1935. Det var ett skönt gäng gubbar.
Eller? Anglofiler.
Riktiga anglofiler. Och det var så jävla kaosigt i det där garaget. På ett sånt där, det kändes ju som att det där garaget hade legat där sedan 69.
Ja, de hade varit i samma garage i 30 år.
Ja, och nu har vi inte börjat klippa den här. Vi ska börja klippa den idag. Men jag känner på mig att det här kanske kommer bli, jag ska inte säga den bästa, men vi har bra material därifrån. Så den får ni hålla utkik efter i Bilsport och MCs alla sociala medier, framförallt Facebook och på deras YouTube-kanal, men även på deras hemsida kommer den här härliga filmen att läggas upp så småningom. För att det här var ett gäng
sköna, troende, distingerade gentlemän.
Ja, precis.
Och väldigt troende i Triumph, BSA och Norton-kulturen.
Ja, just det.
Eller religionen.
Ja, överste präster skulle man kunna säga. Jag skulle kunna sitta här och hela dagen och göra liknelser som bevisar att hojåkningen är lika mycket religion som en hobby. Framförallt så gör den här filmen som vi precis pratade om, för ju det här i bevis kan man säga.
Aha.
Men ja, vi får väl nöja oss med det och säga amen för den här veckan, dealen med hojen.
Bravo! Och på tal om sponsorer,
mm,
så har vi ju också fått ett uppdrag av Hansen Racing, och det är ju att hitta och formulera våran och även Hansens kärlek till hobbyn. Alltså ord, situationer och känslor som är unika för hobbyn.
Just det.
Och idag
tänkte... Då har du tänkt till igen, eller?
Ja, nu har jag tänkt till igen. Och jag tänkte sätta tänderna då i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt för våran hobby.
Mm.
Och det är kraften.
Mm.
Jag menar, idag så har ju elbilar tagit över helt när det gäller både vridmoment och acceleration. Men det som många missar, det är en mycket, mycket, mycket viktig komponent, och det är det som kallas för själ och hjärta.
Mm.
Elbilar må ha många positiva egenskaper, men de är ju helt själlösa. De är ju som ett blankt papper. För även om de ljudlöst försvinner iväg blixtsnabbt vid rödlyset, så saknar de kraften. The force. Det här ursinnet, vrålet, det besinningslösa. För kraften hos en muskelbil, det ligger likt en vulkan och bubblar som lava i väntan på ett utbrott.
Mm.
Och när det väl kommer, då öppnar fördämningarna, och vrålet och kraften skapar samma primala skräck som när en grizzlybjörn attackerar sitt byte.
Mm.
Och det här var ju noga uträknat av de stora amerikanska biltillverkarna på 60- och 70-talet. Och kraften som omgav de här bilarna, den kommer aldrig någonsin komma tillbaka. Så tänk på det när ni sitter i er blixtsnabba, självkörande Tesla. Och sen måste vi också nämna Gasoline Magazine.
Det måste vi.
Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar och motorcyklar.
Jag tog faktiskt min hoj och var ute och hälsade på Peter och hans kära hustru. Är de gifta?
Jajamän.
Maria. Mm. Här i veckan faktiskt.
I deras nya hus?
I deras nya hus, ja.
Uh-huh. Mm. Med plats för 7 bilar.
Ja, otroligt härligt. Och hans grann hade en gammal epa, vilket han var väldigt glad över. Det var det första han såg när han kliver ut och
ser. Peter var ju epakungen i Malung.
Ja, just det.
Ja. Gå in på Gaslins Facebook och håll dig ajour med vad som händer. Och nu upprepar vi den här träffen 22 maj. Som var då i förra veckan, inser jag nu. Den var ju då inställd, men det kanske ni begrep eftersom vi inte var där.
Nej, just det.
Om ni, och,
mot förmodan var någon som letade sig dit.
Ja, men vi siktar nu istället på den 25 september i Skokloster.
Då jävla blir det bara lunch.
Då blir det fart och fläkt.
Mm.
Och tills nästa vecka så får ni först och främst ha en härlig helg.
Ja, det får ni ha.
Och sen en skön vecka. Så hörs vi senare.
Det gör vi.
Hey,
hey.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the